profeten Amos och hans tid. Profeten Amos skiljer sig i vissa avseenden från de övriga profeterna i Israel. Han fick ett mycket märkligt uppdrag av Gud. Ett uppdrag som stämmer väl överens med hans namn. Amos, det betyder börda, eller en som bär en börda. Och Amos fick uppdraget av Gud att bära en börda upp till Betel i de 10 stammarnas rike. Bära en börda upp till Israel, upp till Betel. Vilken börda? Jo, bördan av Guds domsord över ett syndigt och avfallet folk. Detta syndiga rike, som det heter i det sista kapitlet. Profeten Amos var märklig på det sättet att han hade inte fått en längre profetutbildning. Det förekom profetutbildning, och det var viktigt också i Israel att man blev ordentligt undervisad i Mose lära, i Guds ord, så att man var väl skickad att undervisa, att profetera. Vi vet att det var särskilt Samuel som på 1000-talet före Kristus sökte bygga upp ordentliga profetskolor i vilka man kunde fördjupa sig i Guds ord. Det var prästerna som dittills hade hand om undervisningen. Det var Levis stam, det var Arons söner och andra leviter som hade att rannsaka Guds undervisning och inskärpa den hos folket. Men på Samuels tid var avfallet mycket stort. Elis söner brydde sig föga om vad Guds ord hade talat. Man levde i sus och dus, i horiska gärningar inför folket, och trampade Guds ord under sina fötter. Och i denna det levitiska prästerskapets avfallstid så uppväcker ju Gud en profet, Hannas son Samuel. Och Samuel tycks vara den som grundar en av de första profetskolorna. Senare, 200 år senare på 800-talet, så hör vi talas om dessa skolor och dessa profeter. Det var många studerande. Det var välfyllda skolor. Det talas om 400 profeter vid ett tillfälle som samlas. Och Elia och Elisa tycks ha varit rektorer vid dessa skolor. Men i och med att konungarna släppte in fenicisk gudstyrkan och annan hednisk gudstro i landet, så kom också denna hedniska gudstyrkan att tränga in i profetskolorna. Och det tycks ha gått ganska illa. Det tycks ha varit så vid ett tillfälle att de allra flesta av eleverna hade vandrat bort ifrån Guds ord. Man började profetera för pengars skull, och man började profetera på det sättet att det skulle bli populärt. Det var inte minst konungarna som kallade på profeterna. De ville veta vad som var Guds vilja, om de skulle dra ut i krig eller inte, om de skulle göra si eller så. Och en avfallen profet, han frågar då inte efter Guds ord utan efter vad kungen vill höra. Och så kom vi att få så kallade lyckoprofeter som profeterar det som blir till fördel, till lycka för kungen, helt oberoende av om Gud hade sagt det eller inte. Profeten Amos, han hade inte kallats till någon profetskola. Han var en herde från Tekoa, en liten stad sydöst om Betlehem, bara 8 kilometer sydöst om Betlehem i den judiska öknen. Han drog omkring med sina jordar och han levde enkelt. Det står att han livnärde sig på mullbärsfikon. Det ord som översätts med livnärde eller levde på, det kan också betyda att han odlade mullbärsfikon. Det kan också betyda att han snittade fikonen, kanske för att de skulle bli bättre och bli mognare. Det är lite osäkert vad detta ord betyder, men så mycket kan vi säga att Amos var en vanlig enkel yrkesman i Judaöken. Han gick där med sin fårhjord. Ja, han kanske till och med hade lite annan boskap, för att ett av de hebreiska orden som används i hans bok betyder också boskapsherde. Han kanske drog omkring till olika platser i landet för att sälja ull och kanske för att sälja mullbärsfikon. Men vad var det som var så märkligt? Jo, Gud behagar utkåra just denne Amos, denne bärare av en börda som hans namn betydde. Där han går bakom sin jord. Vi läser ju om detta i det 7:e kapitlet. Vi kanske ska slå upp det stället. 7:14. Jag är inte en profet, det vill säga en yrkesprofet. Jag är en herde och jag livnär mig på mullbärsfikon. Men Herren tog mig bort från den jord jag följde, och Herren sade till mig: gå och profetera för mitt folk Israel. Amos kallades direkt av Gud att gå upp till Nordriket, och han har tydligen framburit sin undervisning i just Betel, där man dyrkade en guldkalv, och förmodligen vid ett tillfälle när folket i stora skaror är samlat, kanske i samband med en nyårsfest då man offrade mycket och var stolt och glad över att vara Guds folk samtidigt som man var avgudadyrkare. Eller kanske var det en fest som firades sedan konung Jerobeam hade besegrat syrierna och kommit tillbaka med krigsbyte. Det vet vi inte säkert. Men han har talat mitt ibland människor som inte frågade så mycket efter Guds ord i alla stycken. Och vi ska senare se hur han möter förföljelse, hur överste prästen i Betel träder upp emot honom och tycker att han ska gå någon annanstans och tjäna sitt levebröd. Överste prästen i Betel trodde tydligen att Amos var en sån här elev från en profetskola som hade venia och var utskickad för att tjäna sitt levebröd under sommaren, och tyckte att han kunde profetera någon annanstans eftersom hans profetior ju inte var precis gynnsamma för Jerobeam och Nordrikets folk. Han kom ju med en börda, han kom med dom över det stolta och kötsligt säkra folket. Profeten Amos är alltså märklig så tillvida som han har fått ett specialuppdrag att lämna jorden och gå upp till Betel och där tala vad Herren har lagt i hans mun. Jag är närmast böjd att tro att Amos gick tillbaka till sina fårjordar och sina mullbärsfikon efter uppdragets slut. Han fick ett specialuppdrag att gå upp med bördan och så gick han hem. Och jag tror också att hela profetbokens innehåll, dessa 9 kapitel, innehåller just vad profeten sa där uppe i Betel. Och att profeten har sammanställt sin undervisning när han har kommit hem och efter det att en jordbävning hade inträffat. För han säger ju i inledningen att det här är skådat av honom, det vill säga han har fått dessa ord från Gud 2 år före jordbävningen. Jordbävning som måste ha varit stor och märklig. Den omnämns nämligen också i profeten Sakarjas boks 14 kapitel långt senare på 500-talet. Så det måste ha varit en händelse som människor talade om. Men detta, hur profeten har nedtecknat sin undervisning och hur han har byggt upp sin bok, det ska vi ju tala om i nästa föreläsning. Nu ska vi stanna vid profeten själv, hans person och hans tid. Först någonting ytterligare om hans person. Han är alltså en profet. När han säger jag är inte en profet, så det säger han i 7 kapitlet 14 vers, så betyder det inte som det tycks att han inte är en profet, utan det betyder jag är inte en profet av det slag som du, överste präst Amasja, tror. Jag är inte en profet som talar för pengar, som talar människolära, som kommer och talar för att tjäna mitt levebröd på det, utan jag är sänd hit av Gud. Och jag var en vanlig herde, men jag kunde inte annat än gå när Gud grep mig där jag gick bakom jorden. Och han har i sitt 3 kapitel utvecklat detta, att han blev tvungen att gå. I det 3 kapitlets 3-7 vers så framhåller han detta. Han säger går 2 tillsammans utan att de har kommit överens om det, ryter ett lejon i skogen utan att ha något byte, upphäver ett ungt lejon sin stämma från kulan utan att ha gjort någon fångst, faller en fågel i en fälla på marken utan att det finns någon snara, slår en fälla upp från marken utan att den fångat någonting. Nej, det finns alltid en orsak. Och det gör det också när någon blåser i hornet i en stad. Krig hotar, och genom detta hornets ljud förskräckes ju folket. Sker en olycka i en stad utan att Herren har gjort det. Herren står bakom. Det är han som har orsakat att profeten talar. Det är inte hans egna funderingar som översteprästen Amasja trodde. Herren Gud gör förvisso ingenting utan att uppenbara sitt hemliga rådslut för sina tjänare profeterna, säger han. Och i 8 versen, ett lejon har rutit. Vem kan låta bli att frukta? Herren Gud har talat. Vem kan låta bli att profetera? Amos kunde inte låta bli. Han kände sig tvingad att gå upp till Betel. Och när han 2 år senare sätter samman sin undervisning i en profetbok att bevaras för alla tider, då stryker han återigen under att det är inte hans egna funderingar utan det är Guds ord. Det framgår i hans boks första vers. Den börjar med orden Divre Amos, betyder ord av Amos, eller detta är Amos ord. Och så säger han, han var en av herdarna från Tekoa och skådade dessa ord. När man i de hebreiska texterna säger att man har skådat Herrens ord, då vill man stryka under att man har inte låtit tänka fram orden av egen vilja och eget initiativ, utan man har fått dem ifrån Gud. Undervisningen, själva saken, själva huvudinnehållet, men inte bara det, utan själva orden är från Gud. Så att det som är Amos ord, Amos egna ord, formulerade av Amos, uttalade med Amos läppar och tunga, de är samtidigt Guds egna ord. Och därför slutar också profeten hela sin profetrulle med orden Herren din Gud har talat. Han slutar inte med ja, nu har teologistuderande Amos fått tala till punkt, utan han säger Herren din Gud har talat. Herrens ord och Amos ord, det är ett och detsamma. Inte bara i vissa delar utan i sin helhet. Och Amos, han använder sig också, liksom flera andra profeter, ofta av det här uttrycket Herrens viskning. Det låter så konstigt så att människor förstår inte utan vidare vad det uttrycket betyder. Och jag har översatt detta med detta har Herren uppenbarat. Det brukar översättas med bara säger Herren. Men ordagrant betyder det Herrens viskning. Så profeten talar och så plötsligt så gör han ett uppehåll och så säger han Herrens viskning. Så talar han lite. Han säger kanske att domen kommer, ett fiende folk ska ansätta er från alla sidor. Och så andas han lite och så säger han Herrens viskning. Och vad menar han då med detta? Jo, det jag har sagt här, det har Herren viskat i mitt öra. Det jag nu säger, det jag för fram, det är alltså inte mitt privata tyckande, utan det har Herren uppenbarat, det har han viskat i mitt öra. Jag kan visa på några av dessa ställen. Första gången han stryker under att det är uppenbarat av Herren, att han har hört det i sitt öra. Vi får se var det kommer. Jag tror det är i andra kapitlet 16 vers. Han har uttalat den kraftiga domen över Israel i kapitel 2 vers 13 till och med 16. Ingen ska kunna komma undan. Hur snabb och duktig och tapper man än är, så kan man inte rädda sig. Till och med de tappraste bland hjältarna, jag vågade inte översätta så här, de psykiskt starkaste, men det är mera ordagrant vad som står. De tappraste bland hjältarna ska fly. Den tappraste bland hjältarna ska fly naken på den dagen. Och så säger han då Herrens viskning, eller som jag översatt, detta är vad Herren har uppenbarat. Och sen kommer detta tillbaka gång på gång i boken, vilket vi ska titta på längre fram. Han säger ni ska sändas bort mot Harmon, detta är vad Herren har uppenbarat, heter det i fjärde kapitlets tredje vers. Och jag har inte räknat hur många gånger detta kommer. Detta har Herren uppenbarat, eller Herrens viskning. Men det är då minst 10 gånger. Det är förmodligen flera. Detta visar med vilken kraft och tydlighet profeten framför att det han talar är från Gud. Det är Guds ord. Det är ett ställe till som jag vill peka på inledningsvis när vi talar om Amos person såsom profet. Och det är i det 8:e kapitlet, verserna 11 och 12. Där talar profeten på ett sätt som belyser också vad det är frågan om. Jag ska ta och läsa igenom det först. Här finner vi också detta uttryck, Herrens viskning, eller detta har Herren Gud uppenbarat. Se, dagar skall komma, detta har Herren Gud uppenbarat, då jag ska sända en hunger i landet, inte en hunger efter bröd och inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Då ska man irra omkring från hav till hav och från norr till öster. Man ska fara hit och dit för att söka finna ett Herrens ord, men man ska inte finna det. Det där stället hos Amos, det har jag ofta sett citerat så som ett löftesord. Men det är ju att vränga texten. Det är ett fruktansvärt domsord. Vi kan väl tycka att ett ord som handlar om att pest och svärd och eld kommer över landet är väl det värsta. Ja, ett sådant ord är ju ett fruktansvärt ord. Men för en Herrens profet som vet att det allra värsta faktiskt icke är att vår lekamen bränns upp eller genomborras med svärd, eller att vi kanske till och med förlorar alla våra anhöriga, det är fruktansvärt, men icke det allra värsta. Det allra värsta är att förlora själen. Det är att bli kastad i helvete. Och eftersom endast Herrens ord, Herrens verk, Herrens benådning i Kristus är den enda räddningen undan helvetet, så följer därav att tas Herrens ord ifrån oss, så är det värre än någonting annat. Och med Herrens ord menas då inte någonting som är osäkert, en princip fjärran ifrån oss som vi kan ana oss till, utan det är just de ord som Herrens utkårade gudsmän har talat, kanske på en stapplande och knagglig dialekt. Det spelar ingen roll om det skulle vara så någon gång. Kanske genom en åsnas mun, så som Biliams åsna, eller genom en herde i Judaöken som levde på mullbärsfikon. Just de orden är Herrens ord. Och tas de ifrån oss, då är det det allra värsta. Och den domen uttalar profeten i Guds namn, ty Herren har uppenbarat detta för honom. Han uttalar den över landet. Det ska komma en hunger i landet. Inte en sån här hunger efter mat i fysisk mening, utan efter att höra Herrens ord. Men det ska inte finnas där. Det är för sent. Då ska man irra omkring från hav till hav, från norr till öster. Man ska fara hit och dit för att söka finna ett Herrens ord. Lägg märke till en stor ordagrant, ett Herrens ord. I era översättningar står det i regel Herrens ord. Och då ser det ut som om det i grundtexten skulle stå exakt detsamma som i versen innan, där det talas om Herrens ord. Men i versen innan, där är det pluralis, höra Herrens ord. Men här är det en stegring i domsordet. Man ska fara hit och dit och söka, om man bara åtminstone, precis som när man hungrar fysiskt, söka om man bara kunde få en brödsmula, bara ett par droppar vatten, så ska det bli en sån törst att tänk om man åtminstone bara hade ett litet Herrens ord. Men man ska icke finna det. Och ibland tycker vi väl att denna dom går över världen. Människor irrar hit och dit. Och än värre blir det ju när man tar långa vägar för att finna ett Herrens ord. Och man tror att man har fått det, men det var inte Herrens ord. Det var en förvanskning av Herrens tal. Detta ställe visar alltså hur viktigt det är med Herrens ord, och därmed hur viktigt det är med Amos ord, med det profetiska ordet, med det ord som Herren har sänt ut över jorden genom sina profeter, och vi kan tillägga genom sina apostlar. Detta kan räcka om profeten Amos som person och hans uppdrag. Nu något om hans tid. När lever denne profet? Ja, han lever på 700-talet före Kristus. Han är en av de första skriftprofeterna, det vill säga profeter som har bevarat sin undervisning i en skriftrulle. Den äldste är han nog inte, utan den äldsta profetrullen är förmodligen Obadjas rulle, som omfattar endast ett kapitel. Förmodligen kom denna rulle till ungefär 845 före Kristus, och strax därefter Joels rulle cirka 830. Ni kanske minns att 830 så hade man i Juda en mycket ung konung. Han var bara 7 år när han introniserades 835. Det var ju det enda kungabarn som fanns kvar efter den svåra förföljelse som den avgudiska Atalja hade genomfört. Hon som var dotter till Isebel och Ahab i Nordriket. Denna Atalja som själv tog makten i strid med Guds ord och vilja 848 till 835. Men som äntligen röjdes ur vägen 835. Och när då den lille Joas blev kung, så ställdes han under förmyndare. Och vid denna tid fick Juda en mycket god lärare, en god överste präst, Jojada. Och det står att så länge Jojada levde, så handlade kungen i enlighet med Guds ord. Ty han fick av Jojada dagligen Guds ords undervisning. Och vi ser också i Joels bok att tillståndet i landet var bättre då än på Amos tid. När Joel kallar till bot och bättring, så ödmjukar sig hela folket och gör bot. Men på Amos tid är det annorlunda. Amos profetbok kan dateras till cirka 760. Han är alltså samtida med en annan profet, nämligen Jona, Amittais son. Och profeten Hosea kommer att verka vid samma tid, eller börja sin verksamhet vid denna tid, och verka ändå fram till 710 ungefär. Men nu ska vi stanna vid just Amos. Han är alltså en av de äldsta skriftprofeterna. Obadja och Joel är äldre, men sedan kommer Amos, och den store Jesaja kommer ju något efter Amos. Denne skriftprofet. Han sändes alltså bort ifrån sitt eget land och upp till det mäktiga kungahuset Israel. Israel, namnet på de 10 stammarnas rike efter delningen 931. Det är kanske något förvillande för läsaren. Han tänker Israel, det är de 12 stammarnas rike. Ja, så skulle det vara. Och så var det från början. Men efter Salomos död så vet ni ju hur det gick, att 10 stammar under Jerobeam den första avföll ifrån Davids hus. Och så fick vi ett stort nordligt rike av de 10 nordliga stammarna runt Efraim. Och i söder under den davidiske kungen Rehabiam blev det bara kvar Juda och Benjamin. Och nordriket kom ju från Jerobeam den förstes tid att upprätta en egen gudstjänst. De fortsatte att dyrka Herren, men de dyrkar honom under bilden av en guldkalv. En sättes upp i norra delen av landet, i Dan, och en i södra delen, i Betel. Man menade alls icke att man hade en annan gud. Man menade inte, för att använda moderna uttryck, att man var obiblisk, utan man menade att man var bibeltrogen i högsta grad. Men att det var riktigt att göra så som andra folk gjorde, framställa sin gud under bilden av en kalv. Ty kalven gav uttryck för liv, och Gud var en livgivare. Och kalven gav uttryck för styrka och kraft. Och Herren som hade fört dem ut ur Egypten, han var ju deras styrka, deras kraft. Ja, redan vid Sinai hade man ju gjort på samma sätt. Man sa inte det här är nu en annan gud, utan man menade att det var den enda rätte guden. Detta är din gud som har fört dig upp ur Egyptens land. Så var det mycket förvillande. Folket kom efter 931 att vara flitiga gudstyrkare. Det var gott deltagande vid helgedomarna i Betel och Dan, ja också vid andra helgedomar som man hade, i bland annat Gilgal. Och man hade en fin liturgi, man hade mycket sång, och man offrade flitigt, till och med mera än vad Mose hade begärt i sin lag. Men parallellt med denna fromhet och flitiga gudstyrka så frågade man faktiskt icke efter Herrens ord, utan man levde i synd och last, men sökte dölja detta, sitt avfall från ordet, genom att vara så mycket frommare och flitigare i sin gudstyrka. Bakgrunden till Amos bok, det är den då att vi har ett delat folk. Vi har 10 stammar i norr och 2 stammar i söder. Och i de 10 stammarnas rike har avfallet gått långt. Men just på Amos tid har nordriket fått stor framgång. Man hade inte längre trycket från syrierna eller arameerna. På 800-talet så drabbades landet av många krig, och Syrien föll in i landet och förstörde och tog fångar, uppristade havande kvinnor i Gilead. Och det var en svår tid. Men från och med ungefär 800 före Kristus så blev det lättare för nordriket. Ty assyrierna, som var ännu längre bort i öster, de drog nu fram mot väster. De orkade inte ändå fram till Israel, men de orkade fram till Damaskus. Och de orkade in i de syriska rikena, in bland arameerna, och krossar eller slår ner arameerna till stor del, så att arameerna inte längre kan härja. och fördärva i Israel. Och då blir det en lättnad för Nordriket. Nu kan konungen i Nordriket vid denna tid, som också heter Jerobeam, vi kallar honom Jerobeam den andre, 782-753, nu kan han anfalla Syrien eller arameerna och ta tillbaka förlorade områden, och han har mycket framgång. Han lyckas utvidga riket igen så att det blir lika stort, ja kanske ännu större än under Davids glansperiod. Och man får in mycket krigsbyte, och man har möjlighet att utveckla sin handel. Så landet blomstrar nu ekonomiskt, och folket är stolta och säger: Herren är med oss. Herren har gripit in till vår förmån. Och man är flitig i sin kalvdyrkan. Så var det i den nordrike dit Amos sändes. Och i Amos eget folk i Juda i söder, där var det också en gynnsam tid. Konung Josia i Juda 767-740, han hade också frihet att gestalta sin politik som han ville. Det var inget hot från Egypten, och det var inget hot ifrån syrierna längre. Och också judarike har en stor politisk och ekonomisk blomstringstid. Med andra ord, om man betraktar såväl juda som Israel på ett ytligt sätt, så kunde man ju säga: nu har den tid kommit då Herren välsignar oss. I denna tid behöver vi ingen dom. I denna tid behövs inget profetiskt ord. Det finns ingen anledning att Herren ska uppväcka en domsprofet just nu, när det är så välsignat och så välbeställt. Men det var bara ytligt sett. I själva verket så var det en fruktansvärd tid. Framgångens frukter hade inte blivit någon tacksamhet mot Gud, ingen självransakan, utan det födde istället en kötslig säkerhet i stil med den som vi möter hos Jesaja: låt oss äta och dricka, ty imorgon ska vi dö. Hos Amos möter vi en rad ord om självsäkra människor. Han säger i 6:13, ni gläder er över det som ingenting är. Ni säger: har vi inte genom vår egen styrka skaffat oss hon? Man blev främmande för Herrens ord, främmande för Herrens rättfärdighet. Istället så blev det mer och mer förtryck i landet. Stolthet och lyx utbreder sig, själviskhet och snikenhet, och moraliskt förfall. Men parallellt med detta, större fromhet, liturgisk förnyelse, mera tionde, större kollekter om man så vill, och mera offer. Detta är i mycket korta drag något av bakgrunden till profeten Amos undervisning. Om ni minns något av denna bakgrund, så ska vi vid genomgången av texten se vad Herren genom sin profet har att säga ett folk som inte förlitar sig på Herrens ord i allt, som är stolt och självsäkert, som är främmande för Herrens rättfärdighet och helighet. Det kan hända att dessa föreläsningar kommer att innehålla många kunganamn och ett annat årtal, och ert minne kanske är lika dåligt som mitt, och då får ni väl fråga om det börjar att bli lite för mycket namn och årtal, så att ni blandar ihop kungar och tider och profeter. Jag ska försöka att nämna så få kunganamn som är möjligt. Jag ska sluta med att som bakgrund nämna en sak till om Amos och hans tid. Under den här yttre blomstringsperioden i Juda och Israel så låter Gud profeter träda fram och framföra en sak som tidigare icke så tydligt hade sagts. Visst hade Mose sagt att om man icke lyssnar till Herrens ord, då ska förbannelsen komma. Då förlorar man delaktighet i Herren och i Herrens land. Man ska bli förd bort i fångenskap, bort ifrån sitt land, och Herren ska icke vara deras Gud. Det var alltså inte så att om folket som var Herrens egendomsfolk inte ville lyssna, så spelade det ingen roll. De var ju ändå hans egendomsfolk. Nej, om egendomsfolket icke ville höra, icke ville förbli hans egendomsfolk, inte så som ett frälst folk ville vandra på hans vägar, då skulle förbannelsen drabba dem. Alltså inte så att folket för att bli egendomsfolk skulle uppfylla lagen, skulle vandra på Herrens vägar, utan folket var Herrens egendomsfolk. Det hade räddats, blivit befriat från Egypten. Det hade av Herren utkårats, inte därför att folket var bättre och frommare än andra folk, utan för Herrens namns skull, därför att Herren älskade dem, så uteslutande för Herrens egen skull. Men de som var räddade och gjorda till Herrens egendom, om de inte ville leva av Herrens ord, inte lyssna till hans röst, då skulle de inte tvingas kvar så som hans egendom, utan då skulle de förkastas, komma i förbannelse och kastas bort från landet. Nu på 700-talet så låter Gud med kraft framföra genom Amos och genom Jesaja och Hosea och flera profeter vid denna tid att Herrens egendomsfolk Israel är det kommer att bestå, skall bestå av olika folkslag, av hedna folk som blir födda på nytt genom Herrens namn, genom Herrens ord. Amos säger det med kraft. Han säger om Israel: är ni bättre än etiopierna eller filisterna? Genom ett avfall måste ni dö och förskingras bort ifrån landet. Men Herren har en rest bland edomiter och bland andra hedna folk. Och samtidigt som Amos säger detta till israeliterna, vilket ju vållar stor vrede, skulle inte vi vara det rätta folket, så skickas Jona till Nineve, till dåtidens värsta hedna folk, till det grymmaste folket, assyrierna, det som tuktade andra folk med stor grymhet. Jona får gå dit och förkunna Herrens ord, och Herrens ord visar sig så kraftigt att till och med det grymmaste folk kan bli räddat. Ja, det är så kraftigt för Jona, som ni vet, att Jona blir arg på Gud. Han hade inte räknat med att det skulle vara så kraftigt. Men nineviterna gjorde ju bättring, vände om i säck och aska vid detta tillfälle. det här kan vi också ha i minne när vi kommer till Amos sista del, där han profeterar om det nya davidiska riket som ska bestå av folk från alla släkter och tungomål. Han profeterar om en ny teokrati, ett nytt gudsvälde eller gudsrike. Och vi ska ha klart för oss att Bibeln talar inte om den kristna församlingen som den nya Israel, utan som Israel. Israel, det är vi som tror på Davids son. Israel, det är icke Israel efter köttet. Redan Amos för fram detta. Utan Israel, Abrahams söner, de omskurna, det är vi oomskurna som tror. De som har kallats av Herren, som Joel redan profeterade och som Amos också understryker. Guds Israel, säger aposteln Paulus om hedningar i mindre Asien. Ni är Guds Israel. Han säger inte Guds nya Israel, han säger Guds Israel, det är ni. Och Jesus betecknar sitt folk, sina lärjungar, var de än kommer ifrån, om de så är greker, det nya förbundets Guds folk, så som Abrahams barn. Och aposteln Paulus säger ju i Galaterbrevet 4:28 så här: och i mina bröder är en löftets barn, lika som Isak var. Vi är Abrahams son eller Abrahams söner. Vi är lika som Isak. Ja, han säger ännu kraftigare till Filipperna i Filipperbrevet 3, vers 3. Ty vi är det omskurna, vi som genom Guds ande tjänar Gud och berömmer oss av Kristus Jesus och icke förtrösta på köttet. Alltså vi som icke har någon yttre gärning att förtrösta på, någon yttre omskärelse eller vad det än kan vara. Vi som förtröstar på Jesus Kristus, vi som genom Guds ande tjänar Gud och berömmer oss av Kristus Jesus och icke förtröstar på köttet, vi är det omskurna, vi är Israel. Och därför kan också aposteln Jakob i Jerusalem hänvisa till Amos bok sista kapitel, när han vill med skriften bevisa att också hedningarna tillhör Israel. De som inte var omskurna efter köttet, men som hade fått den helige ande och trodde, de skulle inte visas bort, de var ju Israel. Redan Amos hade ju sagt detta, framhåller ju Jakob. Så ska vi alltså ha detta klart som bakgrund, att när Amos talar om Israel, då handlar det inte bara om dem en gång i tiden, utan det handlar om oss. Och det rike som han talar om, som ska bestå, det är ett rike som inte befrämjas av världsliga metoder och politiska åtgärder och som hör hemma i ett visst geografiskt område, utan det är det Guds Israel som finns överallt, där människor genom den helige ande berömmer sig av Jesus Kristus och hans förtjänst. Amen.